Igår när jag bad så upplevde jag att det kanske finns någon här som känner att den liksom inte riktigt kanske känner sig hemma i kyrkan, eller känner sig att den kanske är en ny person, eller någon som känner att de inte är vana att gå i kyrkan. Och innan jag börjar så vill jag bara liksom benämna det, och det kan gå undan nu, så nu får ni hålla i hatten. Men jag tror att det gäller även alla. Jag tror nämligen inte på slumpen, utan jag tror på en intentionell Gud. Jag tror på en Gud som är verksam idag och som inte liksom kastar tärning om vilka som hamnar här. Utan jag tror att du som är här idag är av en anledning. Och det är för att helig Gud, universums skapare, har stämt möte med dig och med mig. Och det finns ingen här inne som kommer undan. Jag är ledsen, men Gud ser dig. Eller jag är inte ledsen, jag är ganska glad faktiskt. För då kommer inte jag heller undan. Gud ser oss. Han är här. Och jag vill säga till dig som kanske känner dig lite ovan i kyrkan eller ny. Jag vill säga så här, i Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 20 säger Jesus så här. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Och Jakobs brev 4:8 säger så här. Närma er Gud så ska han närma sig er. Det här gäller ju alla, men jag tror att det finns specifikt någon här inne som känner sig lite obekväm inför Gud och inför, eller i kyrkan, och känner att jag har inte varit här på länge, eller jag är inte så bra kristen, eller vad det än är. Gud vet och du vet. Och Gud säger till dig, du behöver liksom inte känna dig som hemma, utan om du söker mig så kommer jag närma mig dig. Och säger, jag står alltid vid din dörr, vid din hjärtats dörr och knackar, för jag vill komma in och hålla måltid med dig. Och så kommer massa bibelord, så nu får ni hålla i hatten. Matteus 28:20 så står det så här. Lär dem att hålla allt som jag befallt er och se. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Han är med. 5 Mosebok 31:6 står det. Var starka och frimodiga. Var inte rädda eller förskräckta för dem. För Herren din Gud går själv med dig. Och han ska inte lämna dig eller överge dig. Och 5 Mosebok 31:8 står det. Herren går själv framför dig och han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad. Jesaja 41:10 säger. Var inte rädd för jag är med dig. Se dig inte ängsligt om för jag är din Gud. Jag styrker dig och jag hjälper dig och jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand. Och Josua 1:9 säger, har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var inte rädd eller förfärad, för Herren din Gud är med dig vart du än går. Och Saltaren 139, vers 2-18, nu får ni hålla i er. Här står det så här, om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger så ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga så vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den kunskapen är för underbar för mig. Den är så hög att jag inte kan fatta den. Vart kan jag gå för din ande? Vart kan jag fly för ditt ansikte? Stiga upp till himlen så är du där. Och bäddar jag åt mig i dödsriket så är du där. Tar jag mig morgonrådnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, ska jag också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Om jag säger, låt mörkret täcka mig och ljuset blir natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten lyser som dagen och mörkret är som ljuset. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet och jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Och benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Och alla mina dagar blev skrivna i din bok. Formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud? Hur väldiga är inte deras mångfald? Och räknar jag dem så är de fler än sandkornen. När jag vaknar är jag kvar hos dig. Och det som Gud försökte liksom uppmana mig om att ge vidare, det att om du är här idag och känner att jag vet inte vart jag har Gud, liksom, så vill han säga till dig att vet du, oavsett vad du tycker eller tror så är jag med dig. Du kan inte fly från mig, säger Gud. Jag är med dig. Jag älskar dig, vare sig du vill eller inte. Och jag står alltid vid din dörr och knackar och är redo att hålla måltid med dig när du vill. Så jag tror det finns en inbjudan bara innan vi går in i det som är temat. Liksom att få ta emot från Jesus idag. Det gäller oss alla att få ta emot från honom som står och bara väntar. Att få komma med sin kärlek. Och få ge dig det som du behöver. Bibeln är jättetydlig om att Gud, han är överallt. Han ser allt. Han vet allt, han har skapat allt, han är med oss. Och varje gång vi vaknar så är han där. Och Romarbrevet 2:4 säger så här. Eller föraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att det är Guds godhet som vill föra dig till omvändelse? Markus 1:15 så står det där Jesus säger att tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Alltså någonstans, tiden är inne. Han är med dig, han älskar dig. Guds rike finns tillgängligt. Omvänd dig och tro på evangeliet. Och just ordet omvändelse, ibland så har det liksom en liten laddad känsla att det kan vara lite läskigt, men omvändelse i sin grund och botten är en kärleksfull inbjudan att få gå, att från att lämna sin egen väg och ställa sig under hans väg. Någonstans att om jag går min egen väg så får jag stå för resultatet, men om jag ställer mig under hans väg så får han stå för resultatet. Så när det blåser så är det hans hus liksom som är stabilt. Jag är inte lika skicklig byggmästare som Jesus. Det är någonstans omvändelse, att vända sig om från att bygga själv till att låta han bygga, men att vara med. Att säga, Jesus, inte min väg, din väg. Så bara, den inbjudan finns. Jesus är här idag. Låt oss ta emot av honom. Vi ber tillsammans. Herre Jesus, jag tackar dig för att du är god. Jag tackar dig för att du är kärleken själv. Och du har nedstigit från himlen. Du har från din tron kommit ner på jorden, ödmjukat dig och tagit våra synder på korset, Herre Jesus. Du har dött för våran skull. Du har liksom brutit allting som kan skilja oss från Gud. Och vi får frimodigt komma in för nådens tron som vi har fått höra idag. Så jag bara ber Jesus att du skulle hjälpa oss, föra mig och mina vänners hjärta inför dig, Herre Jesus. Och Herre, bara låt oss släppa in dig när du knackar, Herre. Låt oss höra din röst när du talar. Jesus, bara förbered våra hjärtan för det du vill göra. För det din ande vill säga, Herre Jesus. Jag ber, Herre. Så ber jag om din frid här inne just nu. Att alla tankar som försöker sätta sig upp emot dig skulle få lägga sig ner inför tronen just nu i Jesu namn. Tala till oss, Herre. Led oss. Amen. Amen. Det var gött. Hörrni, jag heter Nils By. Göran har redan presenterat mig lite snabbt, men jag är liksom husets grabb. Jag växte upp här och i ena kyrkan hela mitt liv. Det är fantastiskt. Jag var den killen som sparkade fotbollar på väggen under gudstjänsten. Det var jättejobbigt, så det lät högt. Men jag älskar fotboll, men jag älskar Gud ännu mer. Och det är lite fantastiskt, för de har nämnt det, både Evelina och Göran, att bön, det gör någonting. Ni sa att det gör någonting, Evelina sa att det gör någonting när man ber för ungdomarna. Och Göran sa att det var lite så här, jag visste inte att du skulle bli predikant, inte jag heller. Men det finns någon som har bett för mig. Den här församlingen, och jag vet att mamma har väckt mig många gånger på en lördag när jag vill sova länge, så här, klockan 9, så står hon och ber i vardagsrummet. Liksom. Det är en välsignelse. Kanske tappa lite sömn, men jag har vunnit ett evigt liv. Liksom. Halleluja. Bön gör skillnad. Och jag älskar att få leva livet med Jesus och han har fått rädda mig. Och jag tror att det är många här inne som kan stämma in i det. Så vi ska få se lite vad Bibeln säger om bön. Jag har ju fått förmånen att få vara här idag och jag är väldigt tacksam för det. Jag ska få predika lite om bön. De har ju ett sånt härligt tema, jag ska ta upp min data här. De har ett sånt härligt tema om bergspredikan. Det kanske är det mitt mest lästa ställe i Bibeln. Så vi får hoppas att man har något att säga. Men det är så fantastiskt, för vi är på ämnet bön i bergspredikan. Tror ni jag får igång den här eller? Christer är så duktig, eller Christer och Evelina, de har så bra, oj nu gick det för snabbt. Så, kolla! De har ju så här snygga PowerPoint-presentationer. Så jag försöker stämma in i det gänget. Vi får se om det är lika snyggt. Men det kommer definitivt vara bra, för att Gud är med oss. Så det är Nils, det heter jag. Vet ni? Eller jag googlade jättesnabbt bara, bön. Vad säger Google om bön? Google säger att bön är ett sätt att kommunicera med Gud. Ganska bra. Men jag skulle vilja säga att det är mycket mer än bara kommunikation. Så vi får se lite vad Bibeln säger. Och vi går direkt in i att läsa liksom tema bibelordet. Och det kommer vara Matteus. Nu vill jag att ni alla som har biblar slår upp. Så nu, jag kommer vänta. Och när ni har slagit upp så får ni vifta lite med biblarna så jag vet att ni har slagit upp. Jag brukar köra så här utmaning på jag är ungdomsledare förresten, jag sa inte det. Jag bor på Hörne och jobbar som ungdomsledare. Och då utmanar vi alltid ungdomarna att istället för att sitta med sina telefoner, ta med sina fysiska biblar. Så hur många har med en fysisk bibel här inne? Ja, det är några stycken, vi kan bli fler tycker jag. fysiska biblar. Alltså vi behöver ju vara ett folk som kan slå i våra biblar. Ni är säkert jätteduktiga, men jag vill bli bättre. Så att jag försöker slå så mycket som möjligt. Jag har ju fuskat och slagit upp i förtid. Men Matteus 6, 5-15. Nästa slide, fast inte plats allt. Så vi läser tillsammans. Jag läser högt, så får ni läsa med. Du är framme. Bra, Daniel. Så här står det. Jag läser Svenska Folkbibeln 15. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Och då började han tala och undervisa dem. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber så ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Och så är det Fader vår. Så ska ni be. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder. Så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från det onda. För om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Där har vi det tema bibelordet. Och för de som inte har varit med på alla tidigare predikningar så är det här bergspredikan. Det är Jesus som sitter på ett berg och undervisar jättemånga. Jag vet inte hur många, det får bibelteologerna säga, men det är många och han har många ämnen. Och precis innan så har han pratat om rätt givande. Nu är vi inne på rätt bön, men rätt givande, det här med som, ja, kollekt och så vidare. Och där var liksom temat i den texten och den texten vi kommer behandla idag. Temat är liksom hjärtats inställning, hjärtats motiv. Jag ska bara bläddra rätt här. Exakt. Och en story som liksom berättar om Gud och hjärtats motiv. Alltså hjärtat är ju vad det är liksom, vi är människor. Men jag vill ta oss till storyn om när David blir smord till kung. Det här är liksom i Gamla testamentet för länge sedan. Och profeten Samuel får uppdrag från Gud att smörja en ny kung för att Saul, han har gjort bort sig. Så är det, han får uppdrag att smörja en ny kung och han ska gå till Isai och ta någon av hans söner. Och så går han dit. Han går till Isai och så ser han en stor, lång och stark son liksom. Om vi säger det är jag till exempel. Och så här, ja men det måste vara han. Och så säger Gud så här: se inte på hans utseende eller hans längd. Jag ser inte som människor ser. För människor ser till det yttre. Men Herren ser till hjärtat. Och en, efter alla söner så säger Herren, det är inte den. Det är inte den. Och så frågar profeten Samuel, men har du några fler söner? Och då går de och hämtar David. Och så smörjer han David till kung. Och Gud har valt David, inte på grund av det människan ser, utan för det han ser, till hjärtat. Så vi kan komma fram till att det är ganska tydligt att Gud, han väljer inte liksom efter våra kvaliteter. Han väljer inte efter det som syns, efter det som hörs. Utan han ser till hjärtat. Jag raddade ju upp allt innan. Han ser ju allt. Han vet ju allt. Så han förstår vikten av hjärtat bakom det. Och då kan vi gå till den här texten. Men vi går tillbaka till det här rätt bön. Och när ni ber, var inte som hycklarna som älskar att stå och be så att det syns och hörs. När de har fått ut sin lön. De gör det för att synas. Och Jesus säger nej, gå och be i det fördolda hos er far som ser hjärtat. Som ser det som är här inne. Någonstans, det är fantastiskt att be bland folk. Men Jesus säger att det viktigaste det är vart ditt hjärta är. Vart har du ditt hjärta? Och Gud, han kallar inte perfekta människor utan han använder ju alla. Han kallade David som var den minsta och svagaste sonen. Liksom. Det behöver inte alltid vara den svagaste men det är riket upp och ner. Så det vi tror är liksom rätt person, det är Gud bara, nej, men det kanske är den här personen, eller den här personen, eller den här tiden, eller rätt tid, fel tid. Vi har ingen aning, men Gud vet. Och Jesus är väldigt tydlig att det här är det liksom, bön är inte för att prestera. Du ska inte be för att prestera, utan be för att du känner i hjärtat liksom någonstans. Be in i din kammare. Han ser hjärtats motiv. Han vet allt som finns i våra hjärtan. Så när vi ber, då behöver vi inte komma med många eller präktiga ord. Vi behöver inte rabbla liksom ramsor eller göra regndans för att få honom att göra saker. Vi kan inte tvinga Gud till att göra någonting. Men han är en god far som vill göra saker för oss. Så därför ser han våra hjärtan om vi försöker liksom göra till oss. Eller om vi kommer med vårt hjärtats liksom längtan och begär och behov. Och världen, den ser ju till det yttre. Till det som är ytligt, till det som vi kan mäta i pengar eller bilar och sånt där. Och säga, men det där är någon lyckad person. Men Gud, han ser till hjärtat. Han ser liksom storyn om änkan som gav allt hon hade. Gud är närvarande där ingen annan ser. Och han belönar det inre livet. Jag tror att det finns en styrka i det inre livet att leva någonstans för honom. I det fördolda. Alltså någonstans när du går och städar där ingen ser och gör det extra fint. Eller när du ber och ingen hör och du ber extra länge. Alltså ni vet det där lilla man gör när ingen ser. Där är Gud som mest. Alltså jag jobbar i kyrkan nu och ibland så städar man. Och i förra kyrkan jag var med i Stockholm i Citykyrkan så fick jag uppdrag att polera golven med en stor maskin. Det var jättejobbigt. Men jag bara, okej Gud, jag vill betjäna dig. Så jag liksom betjänade honom genom att göra rent de här golven. Och jag tror jag aldrig haft så fantastisk bön som när jag gick och polerade de där golven. Alltså jag vet inte vad det är. Men det är som att Gud liksom kommer med sin välsignelse när man gör det. Inte för att synas, inte för att få någon egen vinning. Utan liksom göra det med hjärtat. Men Gud, jag gör det här för dig. Är det fördolda? Du ser, Herre Jesus. Du ser. Och det är samma sak. Vi kan bli sårade ibland. Eller ni vet, det kan vara saker. Bara, men Gud, du ser att det här känns orättvist. Men jag väljer din väg att förlåta. Jag väljer din väg liksom. Hjärtats motiv. Gud ser det. Och jag tror Jesus, han, det är inte bara liksom en varning för tom religion. Där vi gör till oss för saker och ting. Utan han visar oss en väg in i verklig närhet med honom. Att bönen, det är liksom inget till det yttre. Bönen är inte det som ska synas. Liksom, att vi presterar någonting. Utan bönen, det är att vara nära honom. Så när jag säger att Google inte riktigt har hela kakan. Då tror jag att bön inte bara är kommunikation. Det är inte bara snack. Utan det är också att vara nära Jesus. Det är att vara nära Gud. Så går vi till nästa stycke. Och där står Herrens bön. Fader vår. Så tycker jag det är så vackert. Hur det börjar med vår far i himlen. Jesus börjar med relationen, vår far. Först och främst är relationen med honom. Att i bön så behöver vi liksom inte rabbla massa ord för att komma inför tronen. Utan vi får komma inför Gud med relationen av att vara ett barn. Direct access liksom. Du har liksom första audiens hos kungen. Du får komma som ett barn. Och sen är han väldigt tydlig med, låt ditt namn bli helgat. Någonstans. Det är Gud som är i centrum. Det är han som är stor och upphöjd. Jorden och universum snurrar inte kring oss. Det är kring honom. Han har skapat det. Och vi får komma nära det liksom. Låt ditt namn bli helgat. Det är vårt fokus. Att han är störst. Han är först. Det är en ganska liksom självcentrerad samhälle och värld som vi lever i. Så riket upp och ner och än en gång säger att vi är inte störst. Jag är inte bäst och vackrast. Det är han. Men jag är hans barn. Rätt bra. Inte för det jag gör utan för vem han är. Det är schysst liksom att få byta för då behöver man inte stå för produkten själv. Liksom. Det är skönt. Ja men det är nice. Sen då, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden så som i himlen. Alltså att låta Guds rike komma. Låta hans vilja ske. Det är lite det där som jag nämnde innan. Det är att ställa sig under hans väg. Någonstans, det här är ju Fader vår, det här är modellen. Inte som Jesus säger att så här måste ni be. Och ber ni inte just den här bönen, då funkar det inte. Utan Jesus säger, det här är det som är viktigast. Det här är sättet som ni kan be på. Det är jättebra att be direkt efter den här mallen. Jesus själv gjorde ju det. Men det är liksom inte ett krav. Utan det här Jesus berättar att så här kan ni be. Det här är en bra ordning liksom. Låt ditt rike komma. Det är en överlåtelse till Gud. Det är att säga, Gud vet du väl, din väg, inte min väg. Ditt rike, inte mitt rike. Du är bättre på att bygga hus än vad jag är. Någonstans att få lägga ner sin stolthet, inse sin position med han som är skapare av universum och jag som är skapare av en macka. Liksom. Alltså någonstans, Han är otroligt mycket större. Låt hans vilja komma. Liksom. Låt hans rike komma. Jag tror att det är en inbjudan att liksom i bönen, när man kommer nära honom, så tror jag att det händer någonting. Jag tror att det blir vårt hjärtats inställning när vi ber. Och speciellt när vi ber det här. Så tror jag någonstans så sätts saker och ting på rätt plats. För att om det är mina behov först, om vi börjar med Gud mina behov, eller vi börjar med Gud de här stora omständigheterna. Vad är störst? Är han störst eller omständigheterna störst? Är mina behov störst eller är han störst? Någonstans Jesus sätter ändå upp en ordning av en anledning, tror jag. Om han blir stor och han uppenbarar sig om hur stor han är, då kommer allt annat bli mindre, tror jag. Och jag tror det är fantastiskt bra i en tid av liksom hype och självuppfyllelse och snabb tillfredsställelse, så säger Jesus, be att Guds vilja sker, inte din. Någonstans gå hans väg, ta inte den här snabba godisgenvägen liksom. Det är utmanande, det är riket upp och ner, men det är fantastiskt för att det formar oss. Bönen formar oss efter hans hjärta. Jag tror Jesus vill liksom komma med sitt hjärta idag och hela tiden, att när vi går in i bönen så vill han komma med sitt hjärta, boom, in i ditt hjärta liksom. Få forma det. Det är fantastiskt. Och någonstans ett bibelord som backar upp det här, det är, jag tror att det kommer, om jag gör så här. Nu är vi kommer långt. Här kommer den. Romarbrevet 12:2. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt det förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Någonstans Gud säger att i den här världen så lever ni, men bli inte världen, utan bli formad av mig. Låt era hjärtan liksom bli stämda efter mitt hjärta. Att stämma in med hans hjärta. Det sker i bönen. Och så går vi till, fortsätter, verserna 11, 12 och 13. Där står, ge oss idag vårt dagliga bröd. Förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda. Alltså någonstans, Jesus visar på våran beroendeställning till honom. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Vi behöver dig varje dag. Förlåt oss liksom. Fräls oss. Bibeln säger, saliga är de som är fattiga anden, för de tillhör himmelriket. Och fattiga anden, det är liksom att förstå, jag behöver Gud. Jag är fattig i mig själv, men rik i honom. Och salig betyder, den kan skatta sig rik. Lycklig liksom. Är den som förstår att den behöver Gud. För den lämnar utrymme i sitt liv för Gud att komma in. Någonstans, ibland så lyckas vi med 20% och ibland så lyckas vi med 70%. Men nåden täcker till 100% varje gång. Och Jesus är med och täcker varje gång. Så han visar i Fader vår att vi behöver honom. Vi behöver förstå vår beroendeställning till honom. Och att låta hans hjärta forma oss. Bara, Gud, jag behöver dig idag. Jag behöver din kärlek, din glädje för att kunna älska som du gör. Vårt dagliga bröd. Jag kan inte förlåta en människa som har gjort orätt mot mig om inte du, Herre, förlåter mig. Om inte du har gett mig den kärleken. Det är inte i vår natur utan honom. Men när vi är i Kristus, i honom, iklär oss honom och ber de bönerna, så formar det våra hjärtan att göra de här tunga och svåra valen, att förlåta dem som en människa inte tycker är värd att förlåta. När vi är inne på förlåtelse, vers 14 och 15. För om ni förlåter människorna deras överträdelse, så ska er himmelske far också förlåta er. Och om ni inte förlåter människorna, så ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Och jag tror inte Jesus säger att vi förtjänar Guds liksom, förlåtelse genom att förlåta andra. Det är inte det han säger. Utan han säger att den som har tagit emot Guds förståelse, den förvandlas och börjar leva förlåtande. När man förstår att Gud har förlåtit dig och mig från alla våra överträdelser, då kan vi få leva i den överträdelsen. För att vet du, vi förtjänade inte vårt förlåt. Vi har liksom inte gjort det. Vi förtjänade inte att bli förlåtna. Men han förlät oss ändå. Och då får vi ta samma princip som han. Och vet du, vi säger att Göran gjorde mig illa. Bara, Göran, du förtjänar inte, men jag förlåter dig ändå. För att Jesus har förlåtit mig. Och om man inte förstår det med förlåtelse, om man vägrar att förlåta någon samtidigt som man tar emot Guds förlåtelse, då har man inte förstått nåden på riktigt, på djupet. För nåden är att du och jag har blivit förlåtna. Helt gratis har jag fått det. Så varför skulle inte jag ge dig det gratis liksom? Så det är någonstans Fader vår, den liksom för oss inför att se ordningen och hur vi ska be, hur vi ska forma våra hjärtan. För att om vi kommer först med våra grejer så blir det störst. Men om han får vara störst och först så kommer våra grejer liksom lösa sig längs vägen för att han är god. Och vi har fått tillträde till den högsta, till den största. Alltså någonstans bönen är liksom att vi får vara med kungars kung, universums skapare. Och bara ta snabbt berättelsen om Ester i Bibels bok. Esters bok i Bibeln. Hon var en ung judinna, hon var föräldralös men hon blev uppfostrad av sin kusin Mordecai. Hon blir oväntat utvald till drottning när kungen söker en ny drottning. Och så blir det en mäktig hovman Haman, han blir arg på Mordecai för att han inte böjer knä inför honom. Och han planerar att utrota alla judar i det här riket. Så alla judar ska dödas i det här riket. Men Mordecai, han uppmanar Ester som har blivit den nya drottningen att liksom gripa in, att göra någonting åt saken. För det är så att hon var en nobody liksom. Hon var en jude, hon var inte ens det folket som liksom var. Men hon var så vacker och kungen såg henne och bara, du måste bli min drottning liksom. Så hon blev drottning, upphöjd liksom. Och så kommer det en situation där hela judiska folket ska utrotas. Men hon har makt att göra någonting. Och så säger Mordecai de kända orden i Ester 4:14. Jag kan gå dit till och med. Kanske är det just för en tid som denna du har nått kunglig värdighet. Kanske är det som för en tid som denna som du har nått kunglig värdighet. Så någonstans hon, Ester, som var judisk kvinna, hon hade fått audiens hos kungen. Hon hade möjlighet att göra någonting. Så när hon vädjar till kungen med allt hon är så släpper han folket fria. De blir inte mördade. Och det visar sig att genom den här släkten som är judarna kommer Jesus sen. Frälsningen. Så Ester var otroligt viktig genom att hon gjorde sin röst hörd hos kungen. Och vet du, det här gäller dig och mig. Precis som Ester fick audiens hos kungen så har du och jag fått möjlighet genom det Jesus gjorde på korset att få komma inför kungen och göra våran röst hörd. Så att de som kanske ska gå under till den här världens kung eller gå under till den här världens liksom decree av att folk ska dödas, vilket är sant, det händer hela tiden. På alla möjliga olika sätt. Folk blir slavar till synden, folk blir slavar till sina egna begär. Liksom självuppfyllelse. I den tiden som vi lever i så har du och jag fått audiens hos den högsta kungen som har möjlighet att förändra allt. Han som har all makt i himmel och på jorden. Du har hans öra, han lyssnar på dig. När du ber och är med honom så kan det du säger få gå direkt till kungen. Det är liksom speed dial, det är bara plocka upp. Han står och knackar på ditt hjärta och bara, jag är redo. Vad säger du? För det sättet han har valt att arbeta på våra jorden. Han har valt att arbeta genom dig och mig. Genom hans barn. Han är mäktig att göra vad han vill. Han kan göra allt själv om han vill. Men vet du, han har valt att använda sitt folk. Och han har sagt det, så då håller han det. Så därför bjuder han in dig och mig till att be. Till att vara hans flaggbärare här på jorden. Att stå upp för hans rike. Guds rike är nära. Guds rike är här, säger Bibeln. Vet ni vad Guds rike är? Det är där hans vilja liksom blir utförd. I dig och mig. Det är där vi går fram. Där vi säger, sker din vilja, inte min. Och nu går jag fram med din vilja, tror jag. Där är hans rike. Där blir människor fria. Där blir människor liksom, kan få möta Gud och få bli frälsta. Du och jag har fått audiens hos den högsta kungen. Och kanske är det för just en tid som denna, som vi lever i, för en stad som den här Enköping, som du har fått möjlighet att få vara nära Gud. Kanske är det för just de i din familj som ännu inte känner honom, eller de i din